Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Made by Podster.
Du lyssnar på Mordhistorier från Polen med mig, Moa Stefansdotter. Det här avsnittet handlar om Hania Zakarczewska. Stora blombuketter, dyra smycken, romantiska middagar och långa resor till exotiska länder har blivit en del av den unga flickan Hanias vardag. Hon har träffat sin drömman och hon är tokkär. Han är rik, charmig, stilig. Han avgudar och skämmer bort henne. Allt det här låter ju som en saga. Men plötsligt förvandlas allt till en mardröm. Deras kärlek blir till en dödlig besatthet. Dagens fall är både tragiskt och frustrerande. Det är en demonstration av hjälplöshet hos offret, men även bristen i vårt samhälle hos de myndigheter som sägs ska hålla oss säkra. Liksom med många andra fall frågar man sig om denna tragedi kunde ha undvikits. Särskilt mycket i detta fall. Med all fakta på bordet finns det antydan till att något höll på att gå riktigt illa redan från allra första början. Hania. Det är 2012. Hania är 24 år och bor i Tyshy, cirka 70 kilometer öster om Krakow. Hania bor där med sina föräldrar, Halina och Jan. De bor i ett lugnt villaområde, några hundra meter från skog och natur. Familjen är kärleksfull och Hania har haft en fin uppväxt. Hon kommer bra överens med både sina föräldrar och sin bror Adam, som redan har egen familj och söner. Hania avgudar sina syskonbarn och skämmer bort dem så ofta hon kan. Hon älskar barn. En av hennes drömmar är att hon inom snar framtid också kan bilda familj och få så många som 3 egna barn. Men detta får allt vänta, eftersom hon är singel och för tillfället inte har någon att förverkliga sådana drömmar med. Det faktum att Hania är singel är faktiskt lite överraskande. Hon är väldigt fin. Lång, stora mörka ögon. Ett vackert, stort leende med raka vita tänder. Fint sminkad och har bra klädstil. Hon har sina naglar stylade, ofta i snygga mönster och går regelbundet till frisören. Detta polerade utseende är dock ingen slump. Hania har en stor passion för kosmetologi. Hania studerar för att förverkliga sin dröm att bli kosmetolog. Hon är väldigt omtyckt av vänner och familj. Hon är glad, hjälpsam och utstrålar värme. Hon är allt som oftast med vänner. Så livet som singel gör henne inte så mycket. Hon känner sig inte ensam. Hania älskar att tävla och har gjort det ända sedan hon var liten. Hon är särskilt begåvad inom konst och har vunnit många konsttävlingar. Hon gillar också sport och är mycket aktiv. Hon är den typen av person som inte kan sitta still, som alltid har någonting för sig. Hania älskar också djur, speciellt hundar. Hon har sin älskade shih tzu-hund som hon tar hand om som det vore hennes barn. Hon älskar att skämma bort honom. Hania älskar färgen turkos. Det är nästan som hennes egna varumärke. Hon bryr sig inte om vilken färg som är på modet just nu. Det är turkos som gäller i allt. Kläder och accessoarer. Hon går praktiskt taget aldrig hemifrån utan att ta på sig något turkos. Väggarna, tavlorna och till och med kuddarna ska vara turkosa. Hania är sina föräldrars stolthet. Hon är väldigt vacker och har alltid varit duktig i skolan. Hon beskrivs ofta som självständig, vilket hon särskilt visar på i mitten av 2012 när hon i 24 års ålder startar sitt egna företag som kosmetolog. Hon hyr en lokal vid ett mycket bra läge i Tychy och öppnar sin egen skönhetssalong. Hon fokuserar främst på vanliga behandlingar såsom styling av naglar och ögonfransar, smink och hårborttagning. Hania sköter verksamheten helt på egen hand och ordnar med hemsida, logga och börjar så småningom annonsera om den på olika skönhetsportaler. Till följd av hennes hårda jobb, hennes talang och hennes engagemang växer Hanias verksamhet och blir större och större. Hon är väldigt dedikerad till sitt arbete och jobbar mycket, från tidig morgon till sen kväll, både vardagar och helger. Denna ansträngning lönar sig dock. Hon har ett antal stamkunder och ett antal anställda som även blir hennes nära vänner. Hania är duktig och en bra chef. Hennes salong börjar bli populär. Lyckan har fortsatt i flera månader nu. Det är 11 januari 2013 och Hania fyller 25 om en månad. Hon är ung och ledig och fredagskvällen närmar sig. Karnevalen är igång och många ungdomar gör sig redo för att gå ut. Hania är dock inte på festhumör den här dagen. Eftersom hon jobbar hårt vill hon helst spendera kvällen hemma, se på film och ta det lugnt. Men hennes vänner har andra planer. De ska ut och dansa och tänker inte låta Hania stanna hemma. De övertalar henne att följa med. Eftersom hon inte planerat att dricka denna kväll går hon med på att vara chaufför. De tar hennes bil ner till stan. När tjejerna kommer till klubben köper Hania en drink till var och en av sina vänner. Hon dricker inte själv eftersom hon kör. I baren lägger hon märke till två stiliga män klädda i kostym. De sticker ut från de andra. Särskilt en av dessa två män fångar hennes blick. Han är en lång, välbyggd blondin. Han ler mot henne. Hania ler tillbaka. Inte bara för att hon tycker att den blonda mannen är attraktiv och elegant. Hon blir också slagen av att slipsen han har på sig är turkos. När han ser Hanias leende går han fram och presenterar sig. Han heter Michael. De två tillbringar resten av kvällen tillsammans. Skrattar och pratar. Tiden går och när tjejerna bestämmer sig för att det är dags att åka hem eskorterar Michael dem till bilen. Även om de haft en fantastisk kväll tillsammans verkar det som att detta blir det första och sista mötet. De byter inte nummer. Det blir måndag. Hania jobbar som vanligt i salongen då hon plötsligt får syn på den långa blonda mannen från klubben. Han kommer in till hennes salong. Går fram till Hania med en stor blombukett i händerna. Hania är chockad. Hon sa aldrig vart hon jobbade. Men Michael såg loggan på Hanias bil och sökte upp hennes salong. Hennes bil har även hennes telefonnummer och adress till skönhetssalongen på sig. Michael använde detta för att överraska henne. Och han lyckades utan tvekan. Hania tyckte detta var väldigt charmigt. Från och med nu blir de praktiskt taget oskiljaktiga. Kärleken mellan dem exploderar. Romantiska middagar, blommor och resa efter resa börjar. Hania är som en förälskad tonåring. Till mångas förvåning eftersom ett av hennes nyårslöften för inte allt för länge sedan var inga killar. Men livet hade andra planer. Hania presenterar Michael för sina föräldrar ganska snabbt. De är dock inte lika förtjusta i honom som Hania. Hanias pappa, Jan, beskriver honom som en buse. En oartig kille som mest sitter tyst och stirrar på hans dotter utan att egentligen bry sig om någon annan. Det är fint att han är så förtjust i henne, men samtidigt lite oroande. Jan och hans fru lägger sig dock inte i eftersom Hania är vuxen. ...30 år gammal är Michael, 5 år äldre än Hania, när de träffas den natten på klubben. Han kommer från en liten stad i Lasiska Gorne, cirka 2 mil från Tyshy. Michael är utan tvekan en framgångsrik man. Han studerade vid Salesian University of Technology, vid fakulteten för miljöteknik och energi, och var en av de bästa studenterna på skolan. Hans utmärkta akademiska prestationer har öppnat dörrar till en lovande karriär. Direkt efter examen får Michael en tjänst i ett stort och välkänt energibolag. Han klättrar snabbt på företagsstegen och får snart en position som direktör för teknisk analys för investeringsprojekt. Denna position är prestigefylld och han tjänar bra. Han har råd med en bra bil, dyra kläder, exotiska semestrar och inte minst har han råd att skämma bort sin älskade Hania. Även om Michael bor ensam hyr han en mycket stor tvåvåningslägenhet i ett hyreshus på Orseskova i Tyshy. Lägenheter i denna byggnad är ganska dyra eftersom byggnaden är ny och lägenheterna är stora. Hania är förtrollad och känner att hon bokstavligen har träffat Prince Charming. Michael är inte bara romantisk och avgudar henne. Han är också vacker, rik och har oklanderligt uppförande. Men denna inledande idyll avbryts dock väldigt abrupt. Michael, som nu är i ett förhållande med Hania, erkänner snart att han har fru och barn. Hania är chockad. Michael har aldrig tidigare nämnt detta. När Michael ser Hanias förvirring är han snabb med att nämna att de är under en skilsmässoprocess. Han berättar att han inte längre bor med sin exfru och att de inte längre är ett par. Hania, som fortfarande är kär, bearbetar detta och accepterar så småningom. Hanias föräldrar blir dock ännu mer skeptiska till Michael. Men Hania bryr sig inte om detta och flyttar snart in i hans lägenhet. Att flytta ihop glädjer Hania, men bara för ett tag. Mycket snart börjar hon upptäcka många problem som hon inte såg eller kanske inte ville se hos Michael tidigare. Först och främst visade sig att Michael har ett allvarligt alkoholproblem. Hania inser att drickande är en del av hans vardag. Michaels jobb, även om det är prestigefyllt och lukrativt, är väldigt stressigt och krävande. Alkohol är hans sätt att stressa ner. Han blir ofta väldigt obehaglig när han blir full. Med alkoholproblemet kommer en fruktansvärd svartsjuka som Hania så småningom märker. Han blir väldigt kontrollerande och vill bestämma över hennes varje steg. Paret hamnar ofta i gräl. Hans alkoholdrivna svartsjuka skapar en giftig tillvaro. Grannarna börjar så småningom märka av problemet och blir till slut oroade över väsnandet som kommer från Michaels och Hanias lägenhet. De gör en polisanmälan. Paret hade bara bott tillsammans några månader när polisen först ingrep en oktobernatt 2013. De knackar på dörren som öppnas av Hania. Hon svarar poliserna nästan som efter manus och agerar som om ingenting var fel. Precis som hon har blivit instruerad att göra. Det är dock inte bara grannarna som ser problem i deras relation. Hanias vänner är också väldigt snabba att lägga märke till Michaels olämpliga beteende. Särskilt hans utbrott av svartsjuka som blossar upp i absurda situationer. Michael initierar ofta högljudda argument vid sociala sammankomster. Om Hania tittar för länge på en annan man. Samma sak när en manlig bekant på gatan säger hej till Hania. Då kan hon nästan förvänta sig en omedelbar grillning från Michael. Hania tvingas förklara vem han är och hur hon känner honom. För Michael är alla potentiella älskare för Hania. Oavsett om det är hyresvärden som kommer för att hämta hyran eller en kurir som levererar ett paket. Inte ens vid familjeevenemang håller Michael tillbaka. På bröllop får Michael spel när Hania får frågan om att dansa. Det spelar ingen roll för honom om det är någon utanför familjen eller hennes bror. Michael låter henne inte dansa med någon annan. Inget undantag. Detta börjar bli oroande för Hanias anhöriga, som ganska snabbt inser att ett sånt beteende inte är varken normalt eller hälsosamt. Michaels föräldrar blir vänner med Hanias föräldrar och försäkrar dem om att detta kommer att gå över, speciellt när paret gifter sig och bildar familj. Sådana planer är dock långt borta. Och Michael fortsätter sitt sjuka beteende och börjar även nu alienera Hania från hennes vänner på salongen. Han menar att hon inte behöver någon annan än honom. Hania var extremt ambitiös innan hon träffade Michael. Hon fortsatte sina studier och ville bli bäst. Hon var både stolt och glad när hon fick vidga sina vyer och lära sig nya färdigheter. Men nu har hon slutat att gå på utbildningar och visningar. För honom ger hon upp sina intressen och utbildningar helt. Michael vill inte släppa henne ur sikte. Inte ens för ett ögonblick. Han är rädd att Hania ska träffa någon annan när hon är iväg på utbildningar. Hans behov att kontrollera varje litet steg gör att hon inte får spendera en natt hemifrån. Men det är inte bara svartsjuka som motiverar Michael. Kärlek till pengar får Michael att begränsa henne ännu mer. Social status och materiell rikedom, som dyra saker och exotiska resor, är det viktigaste för Michael. Han pratar ofta om pengar när de umgås med andra. Av denna anledning betraktar Michael Hanias yrke med förakt. Han förringar till och med Hanias arbete och hånar henne för hennes inkomster inför andra. Han hörs upprepade gånger säga: utan pengar är man ingenting och kan ingenting göra. Det är därför ingen överraskning att Michael pressar Hania att sluta sitt jobb och stanna hemma. Han menar att hans höga lön räcker för dem båda. Dessutom, tillägger han, med den lönen salongen ger henne är det knappast värt hennes ansträngningar. Michael är så besatt av pengar och kontroll att han är helt blind för det faktum att salongen inte bara innebär karriär för Hania. Det är hennes passion. Hania står ändå på sig när det kommer till hennes salong. Att driva sitt eget företag är avgörande för hennes lycka och det är inget hon är villig att ge upp. Hania kämpar för att hantera sin mans begränsningar och isolering. Både professionellt och socialt. Hania viker sig dock till slut. När Michaels alkoholproblem förvärras märker Hanias vänner och kollegor på jobbet blåmärken på hennes armar och nacke. Hania vill inte öppet erkänna att Michael slår henne. Men när Michael inte är i närheten klagar Hania över att hon sover dåligt eftersom han är vaken och dricker hela nätterna och blir aggressiv. Hania känner ett behov av att hjälpa Michael och tänker att hon är den enda som kan göra det. Hon insisterar på att Michael kommer att förändras och kommer att ta hjälp så att deras förhållande kan repareras. Michael ber om ursäkt och gör romantiska gester efter varje anfall av raseri och svartsjuka. Och varje gång lyckas han lugna ner situationen och få Hania att tro på honom när han lovar att förändras. Hanias vänner försöker att förstå, men de blir allt mer oroliga när de ser henne upprörd. De försöker tala vett i henne och uppmuntrar henne att lämna honom. Ändå, varje gång, bestämmer sig Hania för att ge sin partner en sista chans. I hopp om att den här gången var den sista. Hösten 2014 har Hania och Michael varit tillsammans i nästan 2 år. Hania är nu van vid bristningsgränsen. I mitten av december tappar Michael kontrollen igen. Paret går igenom en helvetisk natt. Något brister för Hania. Hon bestämmer sig till slut för att lämna honom. Hania gör slag i sak och ringer sina föräldrar tidigt en morgon och frågar om hon kan flytta in hos dem. Eftersom hon håller på att avsluta sitt förhållande med Michael. Hon berättar att hon gjort slut och hennes föräldrar går med på att låta deras dotter flytta tillbaka hem till dem. Samma dag, när Michael är på jobbet, flyttar Hania ut sina saker från deras lägenhet och in hos sina föräldrar. När Michael inser att Hania har lämnat honom blir han galen. Han försöker kontakta henne och vägrar inse att Hania har lämnat honom. Han dyker fräckt upp utanför hennes föräldrars hus. När han inte får något svar går han till skönhetssalongen. Han försöker på alla möjliga sätt ta kontakt med Hania. Men Hania är orolig i sitt beslut och undviker all kontakt med honom. Michael förföljer Hania hem till hennes föräldrar varje dag. Men hans ansträngningar är förgäves. Och allt eftersom tiden går tvingas han att inse att uppbrottet är ett faktum. Han blir allt mer arg och frustrerad, men han kommer inte att avskräckas. 2 dagar före julafton, den 22 december, bryter Michaels galenskap ut och det blir ett fruktansvärt bråk utanför huset. Michael skriker att han inte kommer gå förrän Hania pratar med honom. Hania vill inte bråka med honom, så hennes pappa, Jan, tvingas ringa polisen och anmäla Michael. När poliserna dyker upp har Michael redan flytt. 2 dagar senare, på julafton, sitter Hania och äter middag med sina föräldrar när det ringer på dörren. Vid dörren står Michael, bedrövad och ångerfull, och ber ursäktande att få komma in. Han berättar för familjen att han inte har någon att fira jul med eftersom hans släktingar är bortresta och att han verkligen inte vill vara ensam på julafton. Han ber om ursäkt för sitt beteende de senaste dagarna. Han lovar även Jan och familjen att söka hjälp och ta tag i sitt alkoholproblem. Hanias föräldrar har inte hjärta att slå igen dörren i ansiktet på honom. Inte på julafton. De bjuder in honom. Situationen är konstig för alla. Men Jan gör ett försök att få Michael att känna sig som hemma genom att ge honom en julklapp. Hania är dock väldigt obekväm i hans närvaro. Hon förblir tyst under hela middagen. Och Michael säger inte så mycket han heller. Han stirrar bara på Hania och tar inte blicken från henne ens för en enda sekund. Efter middagen åker han hem till sig. På juldagen blir Hania och hennes familj förvånade över att återigen finna Michael stå utanför huset. Alla tecken på ånger från föregående kväll är borta. Den här gången är Michael kraftigt berusad och kör runt i sin bil i grannskapet. Vid ett tillfälle kör han in i en grannes staket. Familjen ringer polisen för att hjälpa dem hantera situationen. Men än en gång flyr Michael och kommer undan med sina upptåg. Det nya året närmar sig och Hania översvämmas av 100-tals samtal och sms från Michael. Michael börjar sakta inse att Hania inte kommer att komma tillbaka till honom. Hon har flyttat hem till sina föräldrars hem för gott och har börjat inreda en egen fristående lägenhet på första våningen. Där har hon ett vardagsrum med en pantry, eget badrum och ett sovrum. Hon börjar sakta ordna upp sitt liv på nytt. Det nya året blir dock inte som hon hade hoppats. När januari kommer möts Hania av ett störande och väldigt tröttsamt beteende från Michael. Han fortsätter att besöka hennes föräldrars hus och gör regelbundna besök hos Hanias bror. Adam går ut för att konfrontera Michael och skicka iväg honom. Detta ger familjen lite tröst eftersom Michael verkar ha slutat. Men han ändrar bara taktik. För att undvika Jan och Adam börjar Michael besöka Hania mer intensivt på salongen. Den ligger närmare hans lägenhet och det finns ingen annan där som kan försvara Hania. Den 13 januari, ungefär en månad efter uppbrottet, dyker Hania upp på polisstationen. Hon beter sig på ett ganska ovanligt sätt eftersom hon säger att hon kommer för att få råd i ekonomiska frågor. Hon förklarar att hennes ex-sambo trakasserar henne med meddelanden och att han har någon form av ekonomisk fordran mot henne. Hon säger att hon inte vet hur hon ska gå tillväga i den här situationen och ber om råd. Polisen som intervjuar henne kan inte hjälpa henne så mycket eftersom det inte är i hans ansvarsområde. Men hans erfarenhet säger honom att det finns något mer i det här fallet. Han frågar Hania om hon mår bra och föreslår att han kan hjälpa till på andra sätt. Hon säger nej, men tar ändå hans visitkort. Han säger åt henne att ringa honom omedelbart, om det är en nödsituation eller om hon bara behöver prata. Hania behåller det och lämnar stationen. Några dagar efter detta besök kallas polisen till Michaels lägenhet av en man vars bil har skadats i ett bråk. En patrullenhet skyndar till platsen och hittar Michael och Hania berusade. Michael tappar humöret och blir våldsam mot folk som tittar på och slår sönder en grannes bil. Polisen tar in Michael men lämnar Hania. Även fast han är gripen av polisen känner Michael ingen ånger och verkar inte ha någon avsikt att förklara sig. Högmodigt erbjuder han de tre poliserna en muta på $500 för att glömma allt. Men poliserna ignorerar detta och griper honom. När Michael har förts bort ringer Hania polisen som gav henne sitt kort. Hon berättar om händelsen ur sitt perspektiv men ber inte om hjälp och gör heller inga specifika anklagelser.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Mindre än 2 veckor senare, den 27 januari, visar sig Michael återigen ha trakasserat Hania på jobbet. Han är full och utom kontroll. Hania och hennes kollegor klarar inte av honom och tvingas ringa polisen. Ingripande av uniformerade poliser verkar vara effektivt då Michael ber om ursäkt och återvänder hem till sin lägenhet. Men redan nästa dag är han tillbaka. Tjejerna ringer efter hjälp igen. Men när polisen kommer är det för sent. Då har han redan hunnit iväg. Efter varje incident får Michael ångest och ber om ursäkt för sitt beteende. Tar med blommor till salongen och skickar massor med ångermeddelanden. Men detta har ingen effekt på Hania längre. Hon blir på riktigt rädd för Michael. Och inte bara för sin egen skull, utan också för sina medarbetares och till och med sina kunders, som ofta bevittnar detta galna beteende. Hon börjar också inse att hon trots uppbrottet inte kan frigöra sig från mannen. De sista dagarna i januari går Hania personligen till polisstationen för andra gången. Denna gång tillsammans med sin bror Adam. Återigen informerar hon poliserna om att hon inte kan komma överens om ekonomiska frågor med sitt ex. Hon informerar nu också poliserna om att hennes ex-pojkvän har förföljt henne i flera dagar och trakasserat henne med meddelanden. Medan de väntar i polisstationens korridor blir Hania och Adam chockade när Michael plötsligt dyker upp. De börjar prata, lugnt men bestämt. När de avslutar sin konversation passar poliserna på, när alla tre är på ett och samma ställe, att be att få höra var och en av dem enskilt. Adam, Hanias bror, förklarar dock att det inte finns något behov av detta, där de precis har kommit överens. De lämnar byggnaden utan att göra någon anmälan mot Michael. Hania är mentalt utmattad efter de senaste veckorna och medger att hon inte kan hantera trakasserierna. Hon behöver känslomässigt stöd och tar hjälp av en terapeut. Dessutom är hon rädd och paranoid. Hon är säker på att Michael inte bara förföljer henne utan också avlyssnar hennes konversationer. Hon får för sig att allt hon säger till sina vänner eller kunder i salongen omedelbart citeras i sms som skickas till Michael. Dessa tankar får konsekvenser då hon känner sig tvungen att kommunicera viktig information till sina kollegor och kunder med post-it-lappar. Om hon pratar högt är Hania rädd att Michael kan avlyssna kommunikationen och använda den för utpressning. Att använda post-it-lappar för att kommunicera på jobbet har dock inte hjälpt att slippa undan Michael, eftersom han fortsätter att smsa Hania. Hans texter växlar mellan kärleksbekännelser och sadistiska hot och förolämpningar. Michael använder också sin maktposition för att skrämma henne. Han säger att han kommer att köpa salongsfastigheten så att hon trots uppbrottet förblir beroende av honom. När januari närmar sig sitt slut förväntar sig Hania fler trakasserier från sitt ex. Förutom Alla hjärtans dag den 14 februari har Hania också födelsedag den 4 februari. Hon känner Michael tillräckligt väl vid det här laget för att veta hans besatthet av dessa datum. Paret träffades den 11 januari 2012 och under tiden de var tillsammans kom han alltid den 11 varje månad med en stor blombukett för att fira deras jubileum. När Hanias födelsedag kommer dyker Michael upp på salongen som förväntat. Han försöker skärma henne med en födelsedagspresent. Det är en flygbiljett till Dominikanska republiken, en paradisö i Karibien. Han vill att Hania ska säga att de kan börja om igen och flyga till Karibien för att fira. Hania tar dock inte emot presenten. Faktum är att hon vägrar att tillbringa sin födelsedag tillsammans med honom och ber Michael att gå, vilket återigen indikerar att allt är över. Alla hjärtans dag. Hania hade rätt om sin födelsedag och hon ser inte fram emot Alla hjärtans dag. Hon mår dåligt, men hennes vänner och familj har kommit på en plan för att få henne på andra tankar. De ska ta med henne på bio, 50 Shades of Grey, och sen spendera resten av kvällen tillsammans. Hania är på jobbet tidigt på lördagsmorgonen den 14 februari och till ingens förvåning dyker Michael upp. Han bär på en stor blombukett och ett hjärtformat halsband med Swarovski-kristaller. Hania låtsas vara upptagen med jobb och tittar inte på honom. Han lämnar presenterna på ett bord och går ut genom dörren. På eftermiddagen slutar Hania jobbet. Hon stänger salongen tidigare för att hon själv har en tid att få håret stylat inför kvällens festligheter. Medan hon sitter i stolen får hon massa sms från Michael, som till slut lyckas övertala henne till att träffa honom. Hon säger att hon kan träffa honom utanför hans lägenhet för att ge tillbaka alla de dyra presenterna han tagit med till salongen samma dag. Efter att ha lämnat frisören går Hania direkt till Michaels lägenhet för att lösa saken för gott. Timmarna går. Kvällen kommer och Hania dyker inte upp till sina vänner. Ingen får tag i henne. Och när hon heller inte kommer hem den natten blir hennes familj och vänner väldigt oroliga. Hanias mamma, Halkina, känner på sig att något är väldigt fel. Hon ringer Michaels föräldrar för att se om de har hört något från Michael eller Hania. Det visar sig att de inte heller har fått tag i sin son. När solen går upp på söndagsmorgonen har Hania fortfarande inte kommit hem. Hennes föräldrar ringer Michaels föräldrar igen. De har fortfarande inte hört från sin son, vilket de tycker är konstigt. De fyra föräldrarna bestämmer sig för att träffas i Michaels lägenhet för att se vad som händer. Michaels föräldrar har nycklar till lägenheten. Hanias mamma, Halina, kommer strax efter Michaels föräldrar och ser att dörren till lägenheten redan är öppen. När hon går in i hallen stelnar hon plötsligt till. Där från taket hänger Michael. Halina, skräckslagen, går längre in i lägenheten och letar frenetiskt efter sin dotter. Hon hittar henne till slut, i sovrummet på övervåningen, i en blodpöl på sängen. Hania är död. Hon har fortfarande skor och jacka på sig. Hon ligger med armarna korslagda på bröstet. Fint instoppat i armbågens väck är ett foto av henne med Michael. Det är i denna stund dessa två familjers värld rasar samman. De upprörda anhöriga ringer efter ambulans medan de väntar på att polisen ska säkra platsen. Enligt undersökningen lockade Michael förmodligen in Hania i lägenheten där tragedin inträffade. Enligt obduktionen dog Hania på Alla hjärtans dag och inga tecken på kamp hittades på hennes kropp. Utredarna antar därför att Michael angripit sig på henne så fort hon gått in i lägenheten. Han ska ha attackerat henne så snabbt att hon inte hann ta av sig varken skor eller jacka. Obduktionen visade att Hania blivit knivhuggen med en kökskniv. Det första hugget framifrån och det andra bakifrån. Detta ska ha skadat lungorna och levern. Det första hugget var 13 cm djupt och det andra 15 cm. Båda dödliga. Bevis tyder på att när Michael mördat henne burit upp hennes kropp till sovrummet, lagt henne på sängen och lagt fotot i hennes famn. Han lämnade sedan lägenheten och gick till kasinot för att supa sig full. En stund senare återvände han till lägenheten och gjorde en snara av sina byxor och morgonrocksbälten och hängde sig. Grannarna rapporterade inga störande ljud den dagen och ingen visste vilken tragedi som för sig gick i byggnaden. Utredare på platsen lyckades inte hitta Hanias telefon och den har ännu inte återfunnits. I ett försök att rekonstruera händelserna som ägde rum i lägenheten fick utredarna veta att Michael tidigare haft problem med våld och dömts för att ha misshandlat sin exfru. Michael hade ett blått kort, inte på grund av våld mot Hania, utan mot sin exfru. När Hanias föräldrar fick reda på att deras dotter hade sökt hjälp från polisen vid mer än ett tillfälle skyllde de på att polisen inte varit tillräckligt intresserade av Hanias fall. Kanske kunde hennes tragiska död ha förhindrats om Michaels tidigare brottsregister hade granskats mer. Polisen försvarar sig genom att informera att Hania trots allt aldrig polisanmälde Michael. Hon lät dem bara eskortera bort honom. Därför hade de ingen rättslig grund för att kunna vidta ytterligare åtgärder. Polisen ifrågasätter också varför Hania inte begärde besöksförbud. De pekar på det faktum att hon och hennes mamma under 2013 ansökte i rätten om besöksförbud mot en annan familjemedlem. Rätten biföll begäran och beslutet verkställdes. I slutet av 2015 tog Hanias föräldrar emot flickans personliga ägodelar. Allt utom mobilen och utredningen avbryts. Trots detta kan familjen inte släppa det. Den 29 mars 2016, drygt ett år efter Hanias död, äger den första rättegången rum. Redan då håller rätten med om allt som står i åklagarens nedläggning. De fann inte de anhörigas vittnesmål tillräckligt trovärdiga på grund av intimiteten med offret och fann domstolens förklaringar trovärdiga och logiska. Domstolen argumenterar att Hania var intelligent och utbildad, men ändå gjorde hon ingen formell anklagelse till polisen angående Michaels beteende. Eftersom hon inte gjorde det kunde polisen inte heller göra något. Hanias föräldrar känner sig kränkta och håller inte med om beslutet. De blir arga över att domstolen inte tagit hänsyn till att Hania uppenbart varit skrämd och under ett extremt känslomässigt tvång. Hanias mamma, Halina, understryker att de inte vill ha någon ersättning utan bara att rättegången ska vara som en varning för andra utsatta. När rädsla är inblandat blir det logiska tillvägagångssättet inte alltid det självklara. Det finns helt säkert en viss sanning i det uttalandet. Det här fallet är inget mysterium. Det är ett tydligt fall av hot och extrema känslomässiga övergrepp. Men det väcker många frågor. För det första, kunde denna tragedi ha undvikits? Är det byråkrati och hållningen till regelverk som ofta blockerar och ser förbi de mänskliga faktorerna? Eller är det helt enkelt så att det i vissa fall verkar betryggande att tro att vissa händelseförlopp är oundvikliga? Om Hania hade anmält Michael under ett av sina besök på polisstationen i januari, hade hennes mord kunnat förhindrats då? Det är obestridligt att det saknades professionell psykisk hjälp, både för Hania och för Michael, vars psykiska hälsa uppenbarligen inte var så bra. På Alla hjärtans dag 2015, i en lägenhet på Orsiskova Street, tog livet för två personer slut och två familjers världar föll i bitar. Strax före Alla helgonadagen, den 1 november, går en fotojournalist genom kyrkogården i Maria Magdalena kyrkan i Tichy för att ta några bilder av förberedelserna inför denna högtid. Vid en av gravarna möter han två kvinnor som gör i ordning en stenhäll, tänder ljus och lägger ut fina blommor. Fotojournalisten frågar om han får ta en bild på dem och kvinnorna går med på det. På det här fotot, framför solskenet, kan man se Halina, klädd i svart, och hennes dotter Hania, en 18-årig blondin i svart polotröja och jeans. Vem skulle ens tänka tanken att hon mindre än 9 år senare skulle vila på samma kyrkogård? Mitt namn är Moa Stefansdotter och det här avsnittet handlade om Hania Zakarasewska som en del av podcasten Mordhistorier från Polen. En serie ursprungligen skapad av Olga Herring som översatts och bearbetats till svenska av Podster.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Om en yogamatta är på väg till dig
som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.